Nästan 90 personer har gripits i samband med stormningen av Kapitolium. De flesta hade kommit resande till Washington, ibland från delstater långt därifrån som Wyoming och Oregon. Flera misstänks nu för vapenbrott, en person för innehav av inte mindre än 11 Molotov-cocktails enligt åklagare. Men det var ju hundratals personer som tog sig in och rörde sig fritt i korridorerna. På flera av bilderna syns en sminkad man med pälsmantel och horn i pannan. Vem var han? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning.
På torsdagen fördömde president Donald Trump intrånget i kongressbyggnaden. Han har dock hela tiden också samtidigt visat inkräktarna sitt stöd. Idag ska vi prata om en av dem som rumsterade om inne i demokratins hjärta. Och det gör vi med DNs faktaredaktör Hugo Ewald. Välkommen!
Tack så mycket.
Du, den här personen vi ska prata om idag, kan du beskriva honom? Hur ser han ut?
Ja, han har ju väckt väldigt mycket uppmärksamhet på sociala medier. Han har, vad ska jag säga, någon slags stor pälsmössa. Han är målad med amerikanska flaggan i ansiktet. Han har två horn, så att säga, på huvudet. Han har en massa tatueringar. Och han har vad som många har beskrivit som någon slags pälsbikini nästan. Och till detta då bruna träningsoverallsbyxor, kan man säga. Så han gör ett väldigt stort intryck.
Vad gör han på de här bilderna? Jag har sett en bild där han står i senaten och låter sig fotograferas av glada Trump-anhängare till exempel i röda kepsar.
Ja, han gör ganska många olika saker. Han springer ju runt där, precis som de många andra som dykt upp inne i Kapitolium och tagit sig in där och pratar, skriker. Han har en megafon, men det som, precis som du säger, blivit den mest förmodligen kända bilden därifrån är just när han har tagit sig sin plats i, vad jag tror det är, senatens talmansstol och helt enkelt står där och skriker ut någonting.
Den här mannen, han har fått smeknamnet QAnon-shamanen. Men han heter Jake Angeli och han är 32 år och kommer från Arizona. Det är ingen okänd person i de här sammanhangen. Kan inte du berätta lite, vem är den här personen?
Jacob Chansley, eller Jake Angeli då, är, precis som du säger, 32. Han har tidigare arbetat som någon slags röstskådespelare, skådespelare i allmänheten, har gjort sig då känd under det senaste året för att han dykt upp på en stor mängd olika demonstrationer i framförallt Phoenix, Arizona, där han fört fram då ett budskap överensstämmer i regel med den högerextrema Q QAnon-rörelsen för fram, det vill säga det finns en stor pedofilkabal som styr världen, Donald Trump försöker stoppa den och han vill då föra fram då det här rörelsens budskap. Han brukar ofta ha en skylt där det står QAnon sent me. Och han har dykt upp både då på högerdemonstrationer men även vänsterdemonstrationer för att föra fram sitt budskap där.
Vi ska återkomma lite till QAnon och de här teorierna bakom QAnon. Men om vi bara backar lite grann här. Varför är det meningsfullt, tycker du, att gå in i detaljer kring de individer som deltog i den här stormningen av Kapitolium?
Det är ju intressant, inte minst för att det här är personer som har en ofta väldigt inflytelserik röst inom själva den Trump-positiva rörelsen. Många brukar skämtsamt på Twitter och så vidare prata om att det finns ett Trump Cinematic Universe som är som ett parallellt nästan universum med sina egna influerare, med sina egna kändisar som har ofta ett väldigt stort inflytande både på den bredare Trump-positiva rörelsen, men också framförallt på presidenten själv, genom att Trump ser vad folk skriver på Twitter, Trump ser vad folk säger på Fox News, på andra Trump-positiva tv-kanaler som Newsmax och så vidare. Och de har presidentens öra, många av de här grupperna.
Precis som du säger också, det här att de är lite kända, det kan ju också på ett sätt fungera som motbevis mot de som hävdar att den här stormningen faktiskt utfördes av personer som var förklädda till Trump-anhängare men som i själva verket var radikala vänsterextremister. Vad kan man säga om det där?
Nej, men det var ju en, vad kan jag säga, teori som fortfarande förs fram ganska aktivt inom, vad kan säga, Trump-positiva kretsar, det vill säga att det egentligen skulle vara vänsteraktivister som deltog i den här stormningen, att de försökte liksom uppvigla, att de försökte ge Trump-anhängare ett dåligt namn. Och bland annat just Jake Angeli användes som bevis för att så skulle vara fallet, för att han har, som jag tidigare sa, medverkat på Black Lives Matter-demonstrationer och så vidare, och det användes då som belägg för att han egentligen skulle vara en vänsteraktivist. Men det som han då inte förde fram var ju just att han var på de här demonstrationerna för att föra fram ett Trump-positivt budskap, så att säga, och väcka uppmärksamhet.
Men skulle du säga att det är ovälkommet för de här personerna som verkligen är, alltså är det dåligt för dem att de har identifierats? Han gör ju en poäng av att sticka ut här också.
Ja, jag tror framförallt att han är väldigt nöjd personligen med att han identifieras just med Trump-anhängare, så den han är. Han säger ju det utåt liksom, i när folk har lyckats intervjua honom, att han klär sig som han gör för att han vill ha uppmärksamhet, för att han vill att folk ska se honom, och i förhoppningen då att detta gör att folk tar till sig hans budskap eller åtminstone lyssnar på det.
Just det. Vi ska alldeles strax prata mer om den här så kallade QAnon-shamanen och vad hans närvaro säger. Studio DN idag. Vi pratar med DNs Hugo Ewald om en av inkräktarna i Kapitolium, en man som kallar sig QAnon-shamanen, men som också heter Jake Angeli. Han har ju också varit på olika rallies, inte minst i Arizona, och försökt få näringslivet att få öppna upp under corona-nedstängningarna, och han har också försökt utmana valresultatet i Arizona där Joe Biden vann. Om vi då går in lite grann på QAnon här, det är ju en väv av konspirationsteorier som har fått fäste. Kan inte du bara lite i korta drag, Hugo, påminna oss, vad går det här ut på?
Ja, i grunden kan man säga att QAnon-rörelsen tror att det finns en världsomspännande kabal av satanistiska pedofiler som egentligen styr världen, och att den enda, kan man säga, i grunden som kämpar mot de här pedofilerna och kan stoppa dem är då Donald Trump. Och att det här då, tror man, de som tror på den här rörelsen tror sig också förs fram ifrån en, vad ska jag säga, anonym underrättelsekälla som publicerar sig på det högerextrema internetforumet 8chan. Så kan man väl i grunden säga det. Det är lite komplicerat som du hör, men det är liksom sammanfattningen i kort.
Det här låter ju helt vettlöst. Jag minns alltså 2017 så kom det någonting som kallas för Pizzagate, när det var en person som gick till en pizzeria i Washington för att skjuta ihjäl folk, där man trodde just att den där pedofilringen hade någon slags högkvarter. Vad vet man om hur många människor som faktiskt tror på detta?
Man har ju gjort vissa opinionsundersökningar, och Det verkar ju åtminstone vara en betydande andel av framförallt inom det republikanska partiet som åtminstone sympatiserar med budskapet, och budskapet då att det finns liksom en global elit som man då vill störta. Och det har ju också en stark inverkan liksom på, vad ska jag säga, det politiska samtalet inom framförallt den amerikanska högern, på grund av att Donald Trump då ganska upp anammar de här personerna och säger att de är riktiga patrioter, det är bra att de bryr sig om barn drabbas, det är bra att de tycker om mig, så att säga. Så de har ju bekräftats väldigt mycket av Donald Trump, och inte minst så har ju också personer från rörelsen begått liksom brott i rörelsens namn, både liksom terrordåd men också liksom kidnappningar av barn som man liksom påstår har varit liksom utsatta för pedofiler. Så det har ju en ganska det är en rörelse som märks, och den märks också på liksom Donald Trumps valmöten, för att folk har liksom stora Q-skyltar och Q-tröjor och så vidare.
Mm. Men som du säger här, även om de här QAnon-anhängarna inte kanske utgör en majoritet av de som tog sig in i Kapitolium, så finns det ju många bedömare som menar att det som hände på onsdagen inte hade hänt utan QAnon. Hur ser kanalerna ut, skulle du säga, mellan, hur stort inflytande har de på stora grupper då?
Ja, nej men alltså Q då, som är den här påstådda anonyma underrättelsekällan som faktiskt har försvunnit i en ganska hög grad sedan valet. Han ses ju då, den här rörelsen, som att han liksom talar om vad som egentligen händer i världen. Han är lite som en profet på det sättet. Och det är inte alla som läser då direkt det som Q skriver. Men det som rörelsen har gjort liksom är att rörelsen har ganska väldigt aktivt opinionsbildat under liksom olika täckmantlar och liksom anammat sig och nästlat sig in i andra liksom rörelser, i andra konspirationsteorier så att säga. Man har liksom försökt nästla sig in i till exempel rörelser som kämpar mot barntrafficking och liksom spelat på det här liksom barntrafficking-kortet i en ganska hög grad för att liksom nästla sig in i en bredare liksom rörelse. Men framförallt så har ni ju tilltalat personer med liksom ett våldskapital och som inte är rädda för att använda sig av våld, och har varit väldigt bra på att radikalisera personer i den Trump-positiva rörelsen.
Vad tror du att sådana här våldsbejakande högerextrema grupper som Oath Keepers och Proud Boys, som också var närvarande i onsdags, skiljer sig Q-personerna från dem?
Ja, alltså det som Q-rörelsen har ju framförallt liksom då tilltalat en äldre målgrupp, äldre personer som ofta kvinnor också, men framförallt äldre har ofta tilltalats av Q-personer som kanske inte liksom är aktiva nazister, inte aktiva högerextrema som liksom har radikaliserats. De här Proud Boys och andra liksom mer aktivt högerextrema grupper i USA har ofta snarare sin liksom rot och bas bland yngre män med stort våldskapital, medan QAnon då framförallt har tilltalat liksom äldre personer.
Mm. Har du sett någonting om vad den här så kallade shamanen har gjort sen i onsdags? Vet du vad som har hänt efteråt?
Nej, jag har lyckats hitta liksom intervjuer med honom. Jag vet att han försökte få sig en lift tillbaka till Phoenix i alla fall, vad jag uppfattat. Han verkar inte vara gripen eller liksom aktivt misstänkt för något brott. Han verkar inte gripen i alla fall. Han har i alla fall försökt lyfta hem, det vet jag, till Phoenix, Arizona. Men inte mer än så.
Det är ju inte, som du säger här, du är inne på det också, men det är ju inte en enda person som är ansvarig för det som hände på onsdagen, utan det handlar ju om olika typer av idéer, ofta konspirationsteorier eller de här uppfattningarna om att valresultatet inte stämmer och så. Vad tror du händer med de här idéerna nu? En del sociala mediebolag försöker ju ränna efter dem, men det kanske inte är det mest effektiva sättet. De brukar ju ofta hitta nya kanaler. Vad tror du händer framöver?
Nej, det är väldigt intressant att se det. Jag försöker liksom aktivt följa hur diskussionerna går på både liksom dedikerade Trump-forum och även liksom Trump-forum med många Trump-anhängare som 4chan. Och det som de försöker driva på just nu efter att Donald Trump liksom medgett sin valförlust till slut, så att säga ett par veckor då innan Joe Biden blir president, är att idéerna kommer ändå leva kvar, är det de i alla fall försöker driva på. Och det blir ju intressant att se hur liksom beroende av Trump-rörelsen faktiskt är, men där rörelsens supportrar försöker föra fram nu i alla fall att de kommer fortsätta som tidigare utan Trump.
Mm. Tusen tack, Hugo Ewald.
Tack så mycket.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Play.